Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kör vi igång direkt då och säger hej och hjärtligt välkomna till Handbollspodden Avkast. Spela in det här inte direkt efter att Sverige slog Tyskland i en ganska tråkig men jävligt viktig vinstmatch. Utan snarare spelar vi in det direkt efter Norge har tagit sin första seger mot Spanien sen Gud vet när. Vi tyckte ju att Sverige hade en lång förlustsvit mot Spanien, men Norge hade ju faktiskt en ännu längre. Inför den här matchen så tror jag inte det var någon som egentligen trodde att Spanien skulle se så blek ut. De har ju bortfall och de har några fler bortfall nu än när de mötte Sverige. Men att Norge ändå gjorde processen så här kort med Spanien, det överraskade åtminstone mig. Såg du det komma, Josef, som är vår Spanien-korrespondent?
Ja du, vad tänkte jag innan? Jag trodde ju att Norge skulle vinna, det gjorde jag faktiskt. Men nej, inte, kanske inte så enkelt. Jag tycker väl att märkligt att säga, men jag tycker att det är väldigt små detaljer som avgör, och framförallt målvaktsspelet som gör, och Spaniens brist av. De är ju väldigt bortskämda med extremt bra målvaktsprestationer. Och det var ju en period i andra halvlek, början på andra halvlek, där Spanien spelade jättebra försvarsspel och Norge fick ta ganska dåliga avslutningar, men som ändå slinker in. Och det är väl överraskande. Det är klart, nu ska man inte kanske kräva alla målvakter dippar, men det förvånade mig.
Det brukar ju vara deras fördel att om Pérez de Varga dippar så har de Corrales att slänga in, och båda dippar inte samtidigt.
Precis, precis. Vad sa Charlie där emellan?
Ja, jag undrar bara, vad du sa så här, ja, men jag trodde ju ändå att Norge skulle vinna. Varför trodde du det med tanke på hur Norge har sett ut fram till de sista två matcherna?
Jag tycker inte heller att Spanien är så speciellt bra. Jag tycker att hela vår sida egentligen tycker inte att det spelar så bra handboll på i den här, jag vet inte, är det B-gruppen eller
ja.
B-mellanrundan, ja. Sen exakt vad jag baserar på, nej, det var väl lite magkänsla, fingret i luften, men nej, jag tycker inte att Spanien har varit speciellt bra, och drabbade av covid nu så är en smal och begränsad 9 meters lina ännu mer smal och begränsad liksom.
Men det här sätter ju i alla fall, och vi kastar oss bara rätt in i det nu, det sätter ju matchen på tisdag, Sverige mot Norge, i ett jättespännande läge. För nu är det ju så att det laget som vinner av Norge och Sverige går vidare till semifinalen. Mycket svårare än så är ju inte matematiken.
Nej, och det känns jäkligt ovisst på förhand i alla fall vilka det är som Jag kollar inte sånt så ofta, men så jag, hade jag varit oddsättare hade det varit svårt att sätta ut en favorit, det tycker jag. Återigen, två lag som båda nog känner att det finns mer att ta av i flera olika faser av spelet. Norge var ganska öppna med det i intervjuerna efter matchen som var i svensk tv. Men där de själva i alla fall tycker att de har liksom hackat igång och blivit bättre och bättre för varje dag som går. Så att Sverige tycker nog lite liknande efter den här matchen mot efter den förlösande kanske Polen-matchen. Men tuff match, kul.
Jag tyckte mig utläsa i studion inför, så slogs det fast av Martin Frändersjö att ja, om Spanien slår Norge, då räcker det ju med kryss för oss mot Norge. Så därför så vill vi lägga en liten, ja, vi håller lite på Spanien, var ju hans take. Och det kan man ju förstå. Att man har den lilla räddningsplankan att man inte måste vinna. Men nu när det blev som det blev så leder ju Norge då, har 6 poäng, 19 plusmål. Sverige 6 poäng, 16 plusmål. Spanien 6 poäng, 7 plusmål. Är det inte så att vi vinns mot Norge så kan vi väl vinna gruppen? Eller är det, kan vi inte gå förbi Spanien för att de har någon slags inbördes?
Vi kan ju bara gå förbi dem om de tappar poäng mot Polen i sista matchen, men det kommer de
är
inte.
Är det så? Så att inbördes går för målskillnad då?
Ja. Yep.
Okej, okay, ja men det är bra. För det behöver ändå slås fast, för annars så... För det var inte solklart för mig att det var så. För då kan jag känna att det här var bättre. Att vi har en chans att vinna gruppen nu. Men det har vi ju inte då. För nej, att Spanien kommer ju inte förlora mot Polen.
Nej.
Eller tappa poäng.
Nej, det är ju oerhört osannolikt. Så att det är ju Sverige eller Norge med största sannolikhet som tar en plats. Och så Spanien känns ju givna på den andra.
Ja, det var där skit då. Den ska vinna. Jävla orent.
Kul för Frankrike dock. Ja.
Vad sa du?
Kul för Frankrike och få möta Spanien.
Mm, absolut. Jo, så är det.
Antar vi.
Ja, exakt. Ja, fast det blir det där då. Om vi säger att Norge vinner mot Sverige. De kan ju fortfarande vinna gruppen eftersom de har slagit Spanien då. Om de inbördes.
Ja, i och för sig, de vinner ja. Mm. Jag utgår ifrån att Sverige vinner.
Ja, det har du helt rätt i. Det ska vi göra, naturligtvis. Vill vi bryta ner lite mer Norge-Spanien, eller ska vi förflytta oss till dels vad Sverige gjorde mot Tyskland och vad vi tror inför den matchen?
Ja, men jag tänker att det där hänger ihop lite, för när vi ska prata om vilket Norge vi ska möta, då kommer vi ju prata rätt mycket om hur de såg ut mot Spanien. Så jag tänker att vi kan börja i den änden då och analysera våra kommande motståndare Norge. Vad gjorde de idag mot Spanien? Vad tror ni att vi kommer få se dem göra mot Sverige? Det tänker jag är utgångspunkten för diskussionen typ.
Ja, om jag ska ge mig på och försöka svara först, så blev det, jag tyckte att det blev ganska tydligt att Spanien inte lyckades vara så där äckliga och svårmanövrerade i sitt anfallsspel som Norge och Sverige har haft problem med mot Spanien historiskt. Det här var egentligen första matchen som jag ser Spanien, och det ska verkligen sägas att jag inte har tittat på enda match, men där jag inte har tyckt att de har hittat de här förnuliga lösningarna och det oortodoxa anfallsspelet och hittat vägar, utan Norges försvar imponerade på mig verkligen, i kombination med att Bergerud fick en fullträff. Det är så påfallande ofta som det är svaret på den frågan i det här mästerskapet. Varför fick Sverige bara kryss mot Tjeckien? Ja, för att vi hade 3 räddningar. Och varför vinner vi mot Tyskland? Ja, men en anledning är att vi har fler räddningar än vad de har. Så det är... Och Bergerud fick mycket bättre utdelning idag, framförallt i första halvlek tycker jag, än vad Pérez de Varga fick. Plus att Norge Där har de kommit längre i det här mästerskapet än vad vi har gjort. Hur de omsätter bra försvar och målvaktsspel till att faktiskt trycka på sina motståndare och göra de här, jag ska inte säga enkla målen, men de snabba målen, de där man inte behöver stå och stångas mot ett uppställt försvar. Det gjorde Norge väldigt bra. Och det är ju så de vill spela, så det var inte överraskande. Det var mer att de fick till det mot Spanien som brukar vara så jädra svåra att få grepp om. Det var det de gjorde bra, och det syntes verkligen att idag syntes det att Spanien saknade många ordinarie på 9 meter. Det tycker jag inte det har gjort innan jag har sett dem.
Nej, det är ju det här mästerskapet utvecklas ju till ett Claes Hellgren-mästerskap på det viset. Det är ju han som alltid hamrar in hur viktiga målvakterna är, och det stämmer ju ofta, men det stämmer kanske ännu mer den här gången än tidigare. Jag blev lite förvånad över hur pass lite Sander Sagosen spelade. Jag satt precis nu och plockade fram siffrorna. Det var därför jag var lite sen på in här nu när du var klar, Charlie. Men 32 minuter spelade Sagosen i den här matchen. Det såg ju inte jag komma på förhand, att i avgörande matcher och matcher där Norge går riktigt, riktigt bra, då är inte Sagosen en av de mest centrala figurerna.
Nej, och det sätter lite grann fingret på hur matchbilden var. För att det var inte konstigt att han bara fick 32 minuter. För han blev utbytt ganska tidigt i första halvlek. Och det var för att han höll på att sumpa skiten. Alltså han var direkt svag i det uppställda anfallsspelet. Spelade, osmart. Och gjorde en del passningar som man tänker, det hör inte hemma på den här nivån. Än mindre för en spelare som är i diskussionen om att vara världens bästa. Så det var helt rätt att bänka honom i första halvlek. Att Norge då ändå kan rycka ifrån Spanien. Dels tyder på en styrka i Norge, men också en svaghet i Spanien naturligtvis. Men också att sättet de besegrade Spanien på var inte att Sander Sagosen eller någon annan behövde briljera i det uppställda anfallsspelet, utan att de kunde göra det genom att ändå ha ett tajt, aggressivt försvarsspel och faktiskt fick ordning på trycket och formerade sig bra i både första och andra fas, och borde lätt med ett par mål till, tycker jag, i halvtid redan.
Josef, jag gissar att du känner till de här spelarna bättre än många andra, men killen som ersatte Sander Sagosen då, Erik Toft, jag tror han hette Torstensen eller något sånt där i mellannamn, va? Vad är det för gubbe egentligen? Skjuter hårt, det fick vi höra av Claes Robban, men vad har vi mer på honom?
Enbarnsfar, har en hund som heter Simba, sambo som heter Tia. Har du något annat du tänkte på?
Nej, det räcker så.
Ja, mamma jobbar som naturfotograf eller naturfilmare.
Oj, det tycker jag adderar någonting.
Ja, nej. Erik Torstensson Toft är Elverum born and raised. Född 92 som jag. Så han är ju och gör ju sin mästerskapsdebut. Och typ har ju aldrig riktigt varit nära landslaget. Men gick lite oväntat från Elverum utan att någonsin riktigt var första vänsternia. Till danska Morsty för några år sedan, 4-5 stycken. Och har i danska ligan varit superuppskattad. Har gjort det jäkligt bra, går till Kolding nästa år. Men som handbollsspelare är det faktiskt en ganska begränsad offensiv sätt. Alltså Erik skjuter så otroligt jävla hårt. Har en halvbra stegersättning, eller kulager fint liksom. Men han är i det offensiva, så är han ju sitt skott. Och just som Claes Hellgren var inne på, så är han jäkligt svår att möta som försvarare. För att han har sånt explosivt skott med kort väldigt kort handläggningstid, så att säga. Får han bollen, så är det väldigt snabbt att den hänger i maskan.
Han är ingen byråkrat.
Verkligen inte. Utan det går undan liksom. Och då med den typen av spetskompetens så behöver man inte kunna så mycket annat. Men när det kommer inte komma några snygga passningar bakom ryggen eller diagonalpassningar, utan det kommer skjutas hårt och det är hans melodi liksom.
Sen var det ju också då Sander Överjordet hette han, va?
Näsan som vi kallar honom. Han är väldigt lite motsatsen till Erik. Kanske inte det skottet, men mycket mer väldigt duktig man och passningsskicklig, smartare liksom, men framförallt en attackspelare i sitt man-man-spel. Spelar också i Morsty, har också signat för Kolding nästa år. Duktig spelare, lite yngre, men det intressanta jag skulle säga, i och med att vi ska göra den här, ställa de här lite mot varandra, Sverige och Norge då, inför den här matchen, så är det, alltså, jag pratade ju inför mästerskapet om bristen på norsk bredd, och vi har pratat om den breda svenska truppen, så har ju ändå Norge fått mer ut av sin bredd, trots att den är ju relativt begränsad. Alltså Sander och Erik är två jätteduktiga spelare, men de spelar i Morsty i ett bottenlag i Danmark.
Jag tänkte precis säga det, när vi gick igenom Sveriges vänstermittnior och vilka som inte var med, det känns ju som att de här två gubbarna inte ens hade varit med i ett svenskt B-landslag då.
Nej, lite så. Men har ju gjort det jättebra. Jag var förvånad över att Erik gjorde så pass bra idag mot Spanien. Alltså ett Tyskland som är väldigt liksom så här rakt i sitt försvarsspel, passar han lite bättre. Han har gjort lite succé liksom. Så att det är ju superkul. Erik unnar jag verkligen all framgång.
Mm. Ja, men sen är det ju ganska mycket av det man känner igen då, som sagt, Sagosen, och sen så har vi spelare som varit med förut, men Björnsen exempelvis på högerkanten, Rankin, Tönnesen på höger nio, men nytt namn för många tror jag på vänsterkanten, Barthold där.
Det är också så här, Christian Berge har jag haft lite sådana hang-ups, lite som Glenn Solberg har lite sådana spelare som han absolut aldrig tar med, så har ju Barthold varit en sån som Christian Berge aldrig har tagit ut.
Ja, för han är inte så ung, han är inte så där up and coming.
Nej, han är född 91.
Ja, precis, han är över 30, ja. Han dyker upp, han dyker alltid upp i mitt Facebook-flöde där han försöker sälja byxor till mig.
Ja, mig också. Shaping New Tomorrow.
Exakt.
Eller något sånt.
Jag är så jävla trött på dem. Det är bara handbollsspelare, det är Aron Palmarsson och det är han, och de har på sig byxor och skjuter handboll, gör hoppskott ute på en asfaltsplan och berättar om hur sköna brallorna är.
Jättemärkligt alltså. Men som sagt, också mästerskapsdebutant, gjorde landslagsdebut för över 10 år sedan. Så det är liksom, det glappet däremellan är ju förvånansvärt, och nu var det ju visserligen några år sedan, men då när Alexander Blons gjorde mästerskapsdebut, då spelade ju han ju i Viking Stavanger i andra ligan. Och ändå valde han bort Sebastian Barthold som spelar i Aalborg, dansk topplag, numera europeiskt topplag liksom, för en sån Blons. Så där var ju, det var ju en diskussion i Norge som man alltid haft, vad har Barthold gjort mot Berge liksom.
Där kändes det ju som att han hamnat i den, för att då hade de den givna ettan då i Jöndal, som svårt att argumentera med tanke på hur jävla bra han var. Och så ville de ha liksom påläggskalven istället för att med Barthold som närmar sig 30 och ska spela 5 minuter på halvlek, så kan vi ta den här killen. Alltså så här, om man jämför med en annan Walter Krins, som jag kände att det finns andra högerkanter som egentligen är bättre då, när han fick komma med liksom. Men nej, då är det också att Aalborg har smugit fram som en sån som faktiskt en superklubb, för jag tänkte på det idag också, att varje gång jag ser honom så slår det mig hur jävla bra jag tycker Christian Björnsen är, och att jag känner att hans karriär inte har blivit det jag
fått en utveckling.
Ja, att alltså så här, han har varit svinbra överallt och jämt, men därför så känns det så fel att hans klubbar efter Kristianstad har varit Vätslar och nu då sedan 2021 Ålborg. Och bara såhär, fan jag trodde liksom att det fanns typ FC Barcelona i honom. Eller ja, valfri stor klubb i Tyskland. Det är inget fel, för är du duktig i Vätslar så är du en jättebra kantspelare. Men jag trodde verkligen att det är så här, han kommer kunna välja på en så här topp 4-klubb i världen snart, så bra är han. Ja. Och så bara, fan det blev Ålborg. Men Ålborg är final i Champions League, så att det är lite så här, man lurar sig själv lite och tror att det inte är ett superlag. Ja, men precis.
Men håller vi dem som topp 4 i världen bara för att de var i final i Champions League?
Nej, men de är nog bättre än vad jag tänker när jag ser att... När jag tänker att någon går från Vätsla till Ålborg, så min spontana är så här att ja, det var ju inte ett steg uppåt.
Nej,
men det kanske det är liksom.
Men det var också några år sedan där jag vet att han själv var väldigt besviken över att han behövde förlänga med Vätslar. Och att det inte var, för han hade ju några mästerskap, om jag får säga, mellan pekfingret och tummen och pekfingret, så var det väl typ 16-17 liksom, där han var riktigt jäkla bra år ut och år in och gjorde det bra i Vätslar. Och där man säger, okej, nästa kliv är ju typ den typen av klubbar. Jag vet inte om det är en 2 plus info är ju då att Björnsen och Barthold är svågrar, och att Barthold är gift med Björnsens syster, och det var också nog en del, tror jag, att de valde att flytta till Ålborg. Björnsen alltså komma lite närmare familjen och sådär, de är ju bra polare och syrran var där också.
Fan vad gött att köra 60 i klubblaget, köra 60 i landslaget båda två, och sen ses man på släktmiddagen och knäpper en bärs i bastun.
Ja, precis. Och så spelar man i en asrolig liga, tjänar bra med pengar och sen spelar Champions League och går långt. Och ska spela med Aron Palmarsson och Mikkel Hansen också, är det väl?
Men de har ingen avkastpodd att falla tillbaka på.
Nej, men de har ett jävla byxmärke. Snart tycker Christian Björnsen upp där med sin jävla sidbena och försöker sälja på med något.
Ja, mycket kan man säga om Björnsen, men byxor kommer jag inte köpa av honom i alla fall.
Nej.
Okej, ja, men så har vi målvakterna då. De känner vi ju också till. Det är ju Bergerud och Säverås. De var ju båda bra idag. Om vi ska sätta det här Norge då lite så här i en head-to-head mot Sverige. Hur rankar du lagen då, Josef?
Ja, och jag tycker det är jäkligt svårt. Alltså, Sverige har ett bättre lag. Ingen snack om sakerna. Alltså, Jim är just nu jämförlig med Sanders Hagelsen. Alltså, de är typ lika bra handbollsspelare just nu. Och för det hade ju varit kunnat vara Norges edge, eller är väl Norges edge, att de har världens bästa spelare. Men jag tycker Jim är just nu i alla fall bättre än Sander, som inte har högre högsta potential, absolut, men inte är där just nu. Och i övrigt så är ju, ja, det är inte någon position där jag tycker att Norge är bättre. Höger 9 i och för sig kanske, och höger 6 då i så fall, om när Björnsen är bra liksom. Men annars tycker jag Sverige är bättre på alla andra positioner. Eller Sverige är bättre än att påstå det.
Men tycker du att de är bättre på de andra positionerna i det här mästerskapet? För det är det som får mig att vackla lite.
Precis, och där tycker jag ju att egentligen att ingen av dem visar någon super... jag tror inte de sitter i Danmark och skakar i byxan och undrar om vem det ska bli i semifinal liksom. Jag tycker bägge har haft det kämpigt och inte nått sin fulla potential. Men med bra punktinsatser däremellan liksom. Jag tycker att det är jäkligt svårt.
Då har vi koll på det. Jag tänkte att vi kan gå igenom Sveriges matcher nu också. Det är ju fördelen med det här mästerskapet, att det spelas en massa matcher hela tiden. Bara den här veckan så har ju Sverige spelat Ryssland, Polen, Tyskland på ett par dagar här. Så vi kan väl säga någonting om vad vi För ska vi vara krassa så var ju gruppspelet så där. Då var man ju rätt kritisk mot Sveriges spel och man det lyftes mycket röster som sa så här, men det här är alldeles för dåligt, det håller inte måttet och vi är vidare, men ja, det blir inget om vi fortsätter spela så här. Men Sverige tog ju sig verkligen samman och körde över Ryssland, vann ju den matchen hur lätt som helst. Och sen Polen, det var ju inte ens match i 10 minuter innan Sverige hade satt ner foten och städat av det motståndet. Och Tyskland idag då, i och för sig lite tajtare, men och tyskarna bet i liksom, men det kändes inte riktigt farligt egentligen, tycker inte jag, även att det var jämnt fram till en kvart kvar eller så. Så hur ska vi ranka Sveriges form nu? Är det på uppåtgående? Är det fortfarande sådär? Eller är det här lite spanskt så? Vi vinner alla matcher men utan att spela bländande.
Jag tycker det är helt klart på uppåtgående. Och därvidlag så är ju vi och Norge lite lika. Men det har inte blivit den här... Alltså från att Norge verkligen måste ha varit bedrövliga som vi var inne på förra veckan. För att få stryk mot det här Ryssland som vi städade av enkelt utan att Sverige... Vi var inte briljanta mot Ryssland. Men det var inget snack om att vi skulle vinna hur vi än bar oss åt. Att man fattar inte hur Norge kunde få stryk mot det Ryssland. De måste ha varit så oerhört bleka. Och den matchen mot Spanien idag är jättestabil tycker jag. Även om Duce Puta-bröderna inte är med, så är det en jättebra match. Så det känns som att det är, liksom, det är en brantare kurva uppåt för Norge. Men, det är inget, men jag tycker det är väldigt tydligt att Sverige också har... ja, men vi är på väg åt rätt håll. Inte bara att vi... Alltså det visar resultaten, poängskörden om man nu kan prata om det också. Men insatserna, fler och fler delar i spelet sitter där, tycker jag.
Vilka tycker du sitter?
Ja, men jag tycker alltså målvaktsspelet är ju bättre i mellan huvudrundan, mellanrundan än vad det har varit i gruppspelet. Vi vinner ju målvaktsmatchen i alla de här tre matcherna, tror jag. Försvarsspelet börjar ju stämma. Bergendal vill jag plussa för. Jag är ju så här... Jag tror att jag har något...
Vi har ju bara väntat på den här succén från Bergendal i den här podden.
Ja, ja. Gud vad länge sedan det var vi höjde Bergendal, va?
Ja.
Alltså jag tror att jag har en sån inbyggd grej som vi pratade om att Nathalie Hagman har. Att hon alltid gör mål och får bollen var hon än är. Så har jag en sån inbyggd grej att om jag kan välja på två köer så väljer jag alltid den som går långsammast. Hur jag än bär mig åt. Och i den andan vill jag lägga till det här då, att när jag fick svara på Johan Flinks enkät inför mästerskapet, vem som får sitt genombrott eller tar det här liksom nästa steg, så svarade jag Oskar Bergendal. Och sen skickade jag ett sms till Johan Flink och sa, jag ändrar mig till Erik Johansson. Det är lite, alltså så att jag är helt säker på att jag har den inbyggd, att jag väljer alltid fel av två alternativ. Och jag vill med det påvisa att herregud vad Bergendal har vuxit in i det här mästerskapet i takt med att Sverige har gjort det. Han har verkligen tagit den här, han har axlat Max Darris roll. Och försvaret, det uppställda försvaret, trea paret med Karlsbogård och Bergendal såg jättefint ut mot Tyskland. Och där tycker jag att Sverige har tagit enorma kliv i sitt uppställda försvar. Målvaktsspelet ser bättre ut. Jag tycker det uppställda anfallsspelet är ganska okej. Det är bara att det är så lätt att gnälla på det. För att tyvärr är vi så beroende av vårt uppställda anfallsspel för att vinna matcher och göra mål. Och det är vi inte vana vid. Och det är inte så många handbollslag som är det. Framförallt inte Sverige brukar inte vara det. Och då blir det lättare så här, men nu går anfallsspelet i stå. Ja, fast om du tittar på liksom effektiviteten i vårt uppställda anfallsspel så är det fan inte dåligt. Det är snarare att det saknas mellan 5 och 10 kontringsmål varje match. Det är ju den stora, stora grejen som alla tjatar om. Och som vi inte har fått till egentligen någon match det här mästerskapet. Och ska det bli ska det bli roligare än semifinal så måste det till. Och det är det som saknas i Sverige. I övrigt så är det ganska mycket som är helt okej, tycker jag.
Håller du med, Josef?
Jag håller med. Charlie var lite mer positiv, uttryckte sig lite mer positivt än vad jag hade gjort kanske. Men jag, i mångt och mycket så håller jag verkligen med i grundteorin. Jag skulle också bara vilja lägga till en sak av det som vi där vi inte riktigt har fått till det och som också är, kan vara likväl lika viktig framåt slutändan, och det är ju 6-5-spelet. Lite, det var ju lite på agendan idag i införstudion. Där pratade de ganska mycket om det och intervjuade Jim Gottfridsson lite kring det och sådär. Och även tror Karlsbogård fick prata om det. Och de var helt otroligt snett på det i studion, men det är en annan femma. Men
nej, vad bra. Men,
berätta, jag såg inte studion.
Ja, nej, det var bara okay, detaljer kring hur man ska tänka och saker. Och så tog de upp som exempel då att de använde, ja det kan jag för sig säga, de använde som exempel hur Flensburg spelar. Och, för att de tycker då lite det jag tror att jag pratade om i förra veckans podd om att...
att det är fel spelare som väljer.
Lite så, och de tyckte vi har Jim som kanske är bäst på att välja, varför spelar vi inte som de gör i Flensburg? Och visade bilder på när han gjorde jättebra grejer i Flensburg. Bara det att Sverige gör ju det också. De har ju exakt samma spelval som Flensburg använder sig av, använder Sverige också av. Och Jim nämnde i den här intervjun att vi går runt på tre alternativ. Och det som ju inte har fungerat är ju alternativ nummer ett, det de för det mesta har gjort. Den här klassiska, man går på en mittövergång och vänsternian får bollen, ska välja Karlsbogård och Erik Johansson har haft det lite kämpigt där. Men alternativ nummer två har ju varit det exakt samma som de spelar i Flensburg. Och just det var de jäkligt snett på det i, för det var hela deras... Det var det de byggde
sina argument på. Det är det när Jim får bollen i mitten över.
Exakt, de kör en, oftast i Flensburg kör de en rundgång tror jag, men så slutar det med att vänsternian satsar lite och ger bollen till Jimmy i mitten som kör sin grej så att säga. Och det som var intressant var att idag, det är ju Jim styr anfallsspelet ganska hårt, det är att idag så var det första 6-5-spelet var det vanliga då, där Karlsbogård valde, skulle välja. Han det fick inte så... föll inte så väl ut. Och då bytte han direkt till det då. Hans spel så att säga. Och där var det ganska tydligt att tidigare så har de hela tiden fortsatt att nöta lite mer med det här alternativ nummer ett då. Och där de var ganska snabba på att byta då idag. På ett annat sätt. Så det ska bli intressant att se hur de väljer att fortsätta göra det vidare i turneringen. Om de går över ännu mer på det. Eller går liksom tillbaka till basics.
Ja, de har ju, om basic är alternativ ett så känns det som att de kan inte gå tillbaka mer på det, för att det hur väl nej, det än borde funka i teorin så har det ju inte funkat, det håller jag med om, men tycker du att det blev ett bättre utfall då med alternativ två, om vi kallar det som de efterlyser i studion och som är Jims spel då, om vi kallar det.
Ja, precis. Alltså, jag minns inte exakt om så här procentuellt vad som blev utfallet. Jag tycker inte att, jag tycker att Sverige gör den varianten som de oftast kör. Jag tycker framförallt att de utför den väldigt dåligt och ger Jonathan Karlsbogård ganska svåra arbetsförutsättningar. Och där tycker jag där kan man kan börja i den änden innan man klagar på Jonathan Karlsbogårds eventuella felbeslut.
Vad är det för detaljer som de hade behövt ändra på för att ge Karlsbogård bättre förutsättningar?
Ja, och det blir ju ganska svår podd egentligen när man inte kan visa. Här hade jag velat ha en Viasat-studio där man kan dra pilar och grejer. Men det man kan sammanfatta...
Säg som Jim Gottfridsson gjorde i timeouten. Ser ni det framför er, grabbar? När han drog upp ett ganska långt spel. Många spelare sa nog bara, absolut, jag ser det framför mig.
Jag ser det. Ja, exakt. Grumligt, men jag ser det. Ja. Jo, precis. Och det är, tycker jag, det är att Jim går ju på en mittövergång. Och tajmingen däremellan, när man väljer att gå över på den mittövergången, då vill man ju ha förflyttning på trean. Den ensamma trean kvar. Så att han måste hänga kvar vid mittian och sen passar över. Och så öppnar man då upp en lucka mellan 2-3 för vänsternian. Att liksom, och där trean måste rusa lite. Nu passar de till vänsternian och Jim går ganska makligt tempo på övergång. Så att trean, den luckan finns nästan aldrig. Det blir ganska statiskt liksom. Och då, om man ska göra det så, det är fine att man kan välja att spela det statiskt. Men då tycker jag att man ska spela med en mittsexa istället för Jim som går på övergång. För att det är en helt annan, det blir en annan situation det blir mer av en mittsex-situation. Och den klarar mittsexer av bättre än vad Jim någonsin gör liksom.
Ja, för det finns ingen anledning att köra det med mittnia, för det är ingenting i den första rörelsen som du måste vara mittnia för. Det är inte där du någon gång kommer uppstå ett läge, så då kan du lika gärna,
precis,
så här, och det är ingen som tror det heller, så du, precis, kan lika gärna vara ärlig med att vi letar efter ett mittsexläge eller ett vänsternyläge här, så att vi kör med både Bergendal och
exakt. Enda anledningen till att man skulle vilja ha en mittnia i det läget är ju för att just om man får den här väl-timade passningen som mittsexer oftast inte kan slå för att de är mittsexer och
De övar inte på det.
Jag inser ju nu när jag sa det också att jag har ju svaret på det själv där. Jag hade ju inte heller velat spela med två av de mittsexerna vi har.
Nej, det är en annan femma. Vi har ju 4 stycken att välja på.
Ja, och då hade jag vi kan lämna det.
Det räcker med att konstatera att vi vill ha så få bollkontakter av mittsexspelare ute på 9 meter som möjligt. Ja.
Mm.
Ja,
tyskarna körde ju i och för sig med Vincheck där idag, men han är ju ett bollgeni också på ett annat sätt.
Ja, och det är inte, jag bryr mig inte om bollkontakten är där. Även när han går in på sitt rätta element så är ju Vincheck, då är han ju grym. Och det är lite det jag tänker. Jag vill inte ha 2 av våra mittsexor i sitt rätta element.
Nej, jag fattar.
I det här mästerskapet. Men det var tydligt, tycker jag, att, att Tyskland... din genomgång var jättetydlig, Josef, också. Jättebra.
Ja, men ni förstod. Vad bra.
Jag förstod, jag såg det framför mig. Men det var också tydligt, som du också var inne på för en vecka sedan, att fan vad det passar oss att spela mot tyskt lag, tyskt motstånd.
Mm.
Och jag tyckte man såg att alla trivdes. Det syntes redan första 5 minuterna. Lagidén gick bara upp och lappa skott som man inte har gjort på 2 mästerskap ungefär. Och Gottfridsson inledde ju strålande. Jag tänkte fan, det här blir ju en skrattmatch liksom. Gubbarna går in och spelar med sånt jävla självförtroende. För det känns som en vanligare Bundesliga-omgång för dem att möta det här mittförsvaret med Golla och Vincheck och allt vad de heter. De kändes så jävla hemma. Och det kändes också som att tyskarna var så här. Ja, det är ju den här. Det är ju Karlsbogård som vi vet brukar göra så jävla mycket i Lemgo. Så att det passade oss helt perfekt, tycker jag.
Ja, verkligen. Jag skulle säga något smart här nu. Vad var det jag skulle säga? Jag kommer jag inte ihåg. Jag skulle säga något jättebra.
Jättebra. Då väntar vi lite då.
Nej,
var det någonting som jag som triggade det?
jag kan säga en dum grej så länge, Josef. För då kommer allt du säger efter det framstå som smart. Det finns några gubbar i Tyskland som dels är de lite äldre, men några som inte är så gamla heller, som ser ut som att de hade de bara bytt tröja, så hade de absolut inte gått att skilja från en Division 4-lirare. Paul Drux exempelvis.
Ja, jag tänkte precis fråga om du tänkte på Paul Drux.
Det ser så väldigt mycket Division 4 ut på hela hans kroppshydda och hur han liksom flåsar efter liksom 2 anfall och så.
Ja,
hade faktiskt otroligt välpolerad gässa också när han kom in.
Kunde kapat lite, någon millimeter till på kanterna, va? Nu ser det.
Han påminner ju också alltid om hur ung han faktiskt är, eftersom han spelar med nummer 95, alltså hans året han är född. Så man blir alltid så här förbluffad över att han inte närmar sig 40.
Mm. Ja, men tyskarna är ju ett exceptionellt folk på det viset att de kan se riktigt gamla ut tidigt. Vi roade oss ju med när vi mötte Ryssland att slå fast vilken av de ryska spelarna som ser mest rysk ut. Vilket var ditt bud nu igen, Josef? Det var högernia, va?
Ja, Kotov, högernia.
Ja, mitt...
Men han är också, det är inte bara heller rent utseendemässigt, utan han spelar ju väldigt handboll på ett väldigt ryskt sätt.
Han spelar också handboll på ett väldigt division 4-ryskt sätt.
Ja, verkligen, verkligen.
Ja, mitt bud är ju linjespelaren istället, Andreev där, va? Vi kan, kan lägga ut den omröstningen sen på Twitter. Vilken av de ryska spelarna som är mest rysk?
Och apropå gässer så har ju brutit tummen på Kotovs gässa. Det ser man också, man ser att den är hård.
Det gör man verkligen.
Att den är mycket hårdare än min tumme, det såg man.
Okej, här kom du på din smarta grej, Josef?
Nej, tyvärr.
Nej, för då tänker jag att vi ska byta över från den här mellanrunda 2 och istället hoppa över till mellanrunda 1. För det var ju precis som du sa där, Josef, att vår runda med Spanien, Tyskland, Norge, den är fan inte så rolig. Däremot runda 1 med alla roliga lag. Danmark som ju är hur bra som helst. Men sen Island och Nederländerna som vi ju redan förra gången lyfte som poplag och sa, ja men visst, kul att det går bra för dem, men sen kommer de ju åka på pumpen. Det gjorde de ju inte, det blev ju precis tvärtom. Island tog ju en skräll seger mot Frankrike och gjorde ju det på ett sätt som var väldigt kul att se.
Var ju väldigt fint faktiskt. Sånt där är jag svag för, att se hur rörd Viktor Hallgrimsson var efter slutsignal. Han blev rörd till tårar efter sin insats. Jag tror att det var väldigt viktigt för honom.
Det var ju så att han heter Pall Gustafsson, va? Målvakten med...
Björgvin Pall Gustafsson.
Precis så, målvakten med det karaktäristiska utseendet med det långa håret och pammandet och så, som ju har varit med sen vi började kolla på handboll i den här podden, höll jag på att säga. Men han har ju varit med since
forever. Och som forever. Har klippt sig också. Han har ju klippt sig också, om du inte har lagt märke till det.
Jo, tyvärr
har jag ju långa håret och pammandet längre.
Men för mig kommer han alltid vara målvakten med det långa håret och pammandet. Hur många gånger han klipper sig som helst. Men han står ju och har gjort det jättebra i den här turneringen. Hallgrimsson har ju varit inne lite grann och vi har ju pratat om honom. Det var väl du som såg honom komma fram till och med i GOG där, Josef, när du spelade där och sa att de har en ung lovande målvakt. Men sen så har det ju inte i landslaget sett så himla bra ut. Alltså, han har ju inte lyckats ta den där första platsen. Men nu så drabbades ju Gustafsson av covid. Var inte med. Lite orosmål måste det varit på den isländska himlen då. Och då kliver Hallgrimsson in och gör sitt livsmatch.
Ja, verkligen. Och även om det är ju tröttsamt, nu har vi inte nämnt det än, men alla lag sliter väl mer eller mindre med covid av olika slag. Coviden är väl av samma slag i och för sig. Men i olika mängd i alla fall. Men Island är och var ju extremt hårt drabbat med i princip alla högerhänta nyckelspelare sjuka. Alltså Gisli Kristensson, Aron Palmarsson, Bjarke Elisson, Olaf Gudmundsson, Elva Jonsson och Björgvin Gustafsson. Och även om Frankrike har några sjukdomsfall, men så finns det en helt annan bredd där. Och att Island vinner på det sättet så stort, för det var ju inte något snack om det, var otroligt imponerande.
Ja, och de var bara 4 mål ifrån Danmark också, med exakt samma sjukdomsproblematik. Så det var ju första laget som verkligen pressar Danmark också. Med, som du säger, varenda... Alltså det är ju bara startspelare du räknar upp där i princip.
Ja.
Gudmundsson kanske inte är en startspelare, men han är ju definitivt den första du byter in när du behöver vila någon av dem där. Så att det är sjukt. Och vad kul det är, för vi sa ju det att liksom Holland och Island är ju de som har skärmat oss. Och det känns lite orättvist att de har hamnat på den sidan. Och att den andra trötta sidan där vi befinner oss. Vi har ju verkligen haft stolpe in på det sättet. Att vi kan liksom, vi kan komma, antingen om vi eller Norge kommer till semi. Och Spanien för den delen. det är för fan inget lag där som har imponerat. Sen kommer två lag till semi från våran sida som känns trötta liksom. Jämfört med det här, de här enormt skickliga lagen. Och Hallgrimssons tårar sätter ju verkligen fingret på vad den matchen betydde. För nu är det ju ändå så att, att Island, de har Danmark och Frankrike, de är avklarade för deras del i den här turneringen. Nu har de betydligt beskedligare motstånd framför sig, Kroatien och Montenegro. Även fast vi absolut inte ska avfärda det som lätta matcher, så är det ju inte Frankrike-Danmark. Medan Frankrike faktiskt har kvar Danmark.
Framförallt så har ju Island det i egna händer nu. Alltså slår de Kroatien, vilket jag inte håller för osannolikt, och sen Montenegro. Ett Montenegro som ett där och då kommer vara... Ja, just det. Kroatien redan avsågat. Och Montenegro kommer också vara det. Så ja, Island, det är absolut inte omöjligt att de kniper andra platsen i den här gruppen. Oavsett vad Frankrike gör.
Nej, verkligen. Och det var också intressant. Vi pratade inför mästerskapet om, tror jag, bara hur det här skulle påverka att det skulle vara 100% i arenakapacitet i Ungern och bara, ja, vad är det, 25% eller någonting i Slovakien. Och just den ungerska sidan, alltså nu spelas det också Freddy handboll, men tror fan att publiktrycket hjälper till att göra det mer, mycket mer underhållande. Även om Ungern har åkt ut, men det är ju en del danska, isländska supporter och så vidare där. Och det är verkligen svårt att säga, höja nivån liksom.
Precis, det är svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget. Men det känns som att de lagen förtjänar att spela i Ungern på något sätt. Det går liksom hand i hand. Om det är på grund av publiken eller att det bara gör att det blir liksom exponentiellt bättre. Men det hade varit ett slöseri att låta Spanien och Tyskland spela i Ungern. Det hade inte lyft den matchen ändå.
Nej, precis.
Vad är den heter den isländska coachen nu igen?
Gudmundur Gudmundsson.
Såg ni när han tog timeouten när fel lag hade bollen?
Ja.
Oerhört roligt. Han skämdes så jävla mycket. Han tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Han kom på det liksom. Det är de här knapparna nu de slår på timeouten för. Och så slog han på den. Och precis när han slog till den så kom han på sig. Fan, vi har inte ens bollen. Och ja, skämdes som en hund. Men det var inte i någon matchavgörande situation. Så det var gult kort.
Fick han 2 minuter då eller?
Gelbes kalte, tror
jag. Ja, det blev gul kort. Jag vet inte exakt vad... Förut, de där knapparna finns i danska ligan. Och då vill jag minnas att reglerna var i alla fall att det automatiskt skulle bli 2 minuter och straff emot. Liksom. Så jag tror också att det var lite, han var nog lite rädd för det. Så att det var nog lite show också i den där skammen. Att verkligen visa att det var liksom inte med flit straff. Ge mig inte det. Eventuellt hårdast möjliga straff liksom. Men nu kanske det är andra regler i US-turnering, det vet jag faktiskt inte.
Nej, så kan det vara. Då, i så fall var han väldigt snabb på att räkna ut det och reagera utifrån det. Nåväl, vi ska väl säga någonting om montenegrinerna och Nederländerna också. Nederländerna som fick båda sina målvakter skadade, flög ner gubbar som inte är proffs utan som hade varit på jobbet på dagen innan och sådär, och så kliver de in och gör det bra och vinner matcher trots det. Väldigt imponerande fortsatt av Nederländerna. Syn för Montenegro då.
Ja, och det ska man säga om Nederländerna. Lite det du är inne på. Att även om klart, väldigt mycket fokus blir ju kring Kai Smits och Luke Steins. Men där har du ju gubbar som knappt är professionella liksom. Och så kommer du in och gör väldigt fina figurer som spelar i beskedliga klubbadresser runt om i Europa. Så det är verkligen kul. Med den typen av handboll och prestationer.
Kai Smits såg jag ju nu då har fått covid, så han har väl gjort sina sista minuter i den här turneringen, men förtjänar ju verkligen att lyftas, har ju gjort en otroligt bra turnering. Han har väl i det närmsta snittat 10 mål per match, men riskerar ju att inte ens komma med i All-Star Team ändå. Det är ju ett starkt år för högernior.
Ja, Ja, vilka har mer? Ja, Gisel har ju varit otrolig i också. Och Omar Ingi.
Magnusson gör i Island. Ja.
Ja, Island. Ja, verkligen.
Så du har ju
verkligen
tre superstarka kort för en hög nia på ett mästerskap.
Ja, det var inte för inte som jag valde tre hög nior i mitt holdet. Jag valde bara inte Kai Smith. Jag valde Ivan Martinovic istället. Han har inte bidragit.
Hur går det för ditt holdet?
Jag vet faktiskt, inte en aning faktiskt. Jag tror jag låg typ plats nummer 100 i vår miniliga av 300. Men jag har inte heller, jag har inte gjort några byten eller någonting. Jag har varit väldigt inaktiv. Tyvärr.
Apropå höger ner, hur går det för Dicka Mem? Medel?
Ja, han är ju ändå Dicka Mem så att säga. Så det är inte helt kattpiss. Men man har ju höga förväntningar också.
Mm. Nej, men det känns ju på något sätt logiskt och lite rättvist om det blir så att Island går till semifinal på Frankrikes bekostnad. De har ju spelat bättre, känns hungrigare och känns som att de har fler bitar på plats. Och visar också att det finns en bredd som vi kanske inte trodde på när de ändå lyckas prestera som de gjorde med så många ordinarie borta.
Ja, verkligen. Och det är ju det jag tror att jag sa det inför mästerskapet, att de har en bättre trupp än någonsin. Frågetecknet är ju kring målvaktsprestationerna. Och när man då får till en sån prestation som man gör då mot Frankrike, då vinner man också. Alltså så bra är de i anfallsspel. För de får ju spela. De har ju till exempel en bredd på höger nio som få andra nationer med jätteduktiga som knappt får gå in på banan på grund av den rådande konkurrensen.
Nu blir det konsumentupplysning också. Jag tror inte vi nämnde det i inledningen, så jag nämner det nu istället, att planen för den här podden är ju att snacka upp Sverige-Norge. Men att vi sen då spelar in ett nytt avsnitt efter Sverige-Norge har mötts. Och då kommer vi också kunna sätta ut lite semifinaler, tippa lite framåt finalen och så. Så det kommer ett avsnitt till i mitten på veckan här. Spelas sannolikt in då tisdag kväll och släpps någon gång under onsdagen. Så det kan man ju hålla lite utkik efter om man är en sån som lyssnar på vår podd. Och det gör man ju om man lyssnar nu.
Mm. Är det Patreon-exklusivt eller?
Nej, det tror jag inte. Vi öppnar väl upp för alla, va? Vi är ju sådana sköningar.
Ja, generösa, kul.
Jag sitter hemma i covid nu, Michelina, virus på hjärnan.
Ja, det har varit en fruktansvärd vecka, ska jag säga. Men nu är jag ur den här skiten. Så att nu talar alltså, vi inte mer om covid.
Jag är så jävla glad och bjussig. Jag är så jävla glad och bjussig. Alla får vara med här. Podd
fått
till alla.
En andra chans på livet.
Ja, verkligen. Hur fan vad gött att komma ut och gå till ICA igen.
Åh, jag kommer vara som en sån nykter alkis som har träffat Gud nu. Ja. Yes, förutom att snacka EM så tänkte jag att vi också ska passa på att lyfta en guldhatt. Och då tänker jag på den första svenska medaljen som har delats ut i år, nämligen i ATG Svenska Cupen, där Skuru ju tog hem dubbelmötet mot Skara och nu då kan titulera sig Svenska Cupmästare. Hur ska vi ta lite en sån tempen på vad vi tyckte om den här första upplagan av damernas Svenska Cupen? Vi har ju herrarnas final att se fram emot lite längre fram också.
Ja, men det kan vi verkligen göra. Det är klart, den blev lite halv på så sätt att en del av skärmen är ju att få möta, eller att Division 3-gäng kan ställas mot elitlag. Och det har vi inte, den möjligheten har vi inte haft i år. Men oavsett så tycker jag att det måste ju vara, nu har inte jag följt med i sett alla matcher i damernas ATG, men att det måste ju vara succé, alltså Skara. Kommer nog aldrig vara så nära en, eller aldrig ska jag säga, men de är bra mycket längre ifrån en titel om det inte hade varit ett cupformat än vad den var i år, och också då därmed en Europacup plats. Så att nej, det var ju kul.
Ja, klubbarna verkar ju vara av lite olika uppfattning. Det har ju inte varit marknadsmässigt, har det väl inte varit någon succé, utan snarare lite, ja, men att den uppfattningen jag har fått av klubbarna är att det är något som mest stör i det vanliga schemat och att det kostar pengar och att exponeringen är dålig. Så att klubbarna verkar...
Vilken typ av exponering menar de då? Gentemot publiken eller?
Ja,
alltså att det är svårt att locka publik.
Ja, det är väl svårt att locka publik, och det är inte, förutom finalerna så är det ju inte något riktigt mediehus som sänder det.
Nej, och det kan jag ju berätta.
Eller SVT, och då är det ju liksom så här, då får du köpa sändningen på, ja, på Solid Sport och allt sånt där. Och ja, det har väl inte blivit det har inte blivit den här festen som man kanske såg framför sig. Men alltså, jag bara återger min känsla av hur klubbarnas bild av kuppen är. Jag säger inte att det är inte min bedömning av kuppen liksom.
Nej, och det ska jag säga, så att det var ju ganska tajta reflektioner nu när finalerna gick. Och att tanken är ju också längre fram är ju att det ska vara ett Final Four, som ju också då kommer vara publikmässigt en större fest då. Men jag menar, om vi ska vara helt krassa, fine att alla matcher sänds i C-more från SOE, men nu har ju inte vi tillgång till, eller kanske Charlie, men gemene man har ju inte tillgång till tittarsiffror från C-more-sändningar. Men jag tror väl inte att i random seriematch omgång 14 mellan två lag i SOE att det är superhög exponering rent medialt, eller?
Det är jävligt mycket högre än i Solid Sport kan jag säga. Utan
ja,
jag säga,
om du skulle jämföra när Skuru... nej, men så är det ju. Men när Skuru möter Sävehof i dubbla semifinal i Svenska Cupen, om de matcherna hade gått på SVT eller C More, så hade det blivit betydligt fler tittare än när de går på Solid Sport. Men alltså så här, det är ju svårt att peka på vems fel det är. Och jag tror också att det är för, alltså jag, det är ju alldeles för tidigt att döma ut cupen.
Ja.
Vi har precis fått den. Men, och jag är också lite förvånad, men över att det är som sagt det intrycket jag har fått av de få klubbar som har kommit med det till mig, så har det, att de tycker mest att det har liksom stört. Men det tror jag också har att göra med att ja, men titta bara på det på herrsidan. Alltså, de har inte ens lyckats få till att spela de här jävla semifinalerna mellan Kristianstad och Sävehof. För det fan att det blir ett irritationsmoment på grund av flyttade matcher och covid och allmän osämja i princip. Och då är det klart att det stör. Och så det här med att matcherna ligger så pass tidigt på sommaren, de första gruppspelsmatcherna, när man egentligen är i någon uppbyggnadsfas. Där, ja, beror ju på, det är ju samma där, beror ju på vad man tycker. Det kanske är trevligt avbrott, men lite tävlingsmatcher också, kan jag tycka.
Ja.
Man kan också tycka att vad fan, vi är mitt i vår uppbyggnad, så ska man gå in och spela matcher som betyder något.
Ja, så Sverige har ju också den längsta försäsongen i hela Europa typ. Så att, och det är klart att det är jättebra med fysisk träning och allt och det, men att
det tycker jag
är en märklig grej.
Ja. Jag tror också det är en vanesak. Jag tror det är en vanesak, ursäkta. Ja. Men för i Tyskland, alltså det är ju ingen skillnad om du spelar Tyskland eller Danmark eller något. Då är det ju också så att cupen börjar ju tidigt, och så möter du, om du kommer från högsta eller andra ligan, så möter du ett lag i lägre division, och så ska du bara liksom klara av det, även om du är i din uppbyggnadsfas eller fasen det är. Och det är därför det finns sidning. Så att jag säger inte att jag köper argumenten, jag bara säger att det finns en del barnsjukdomar, om man kallar det så då, som känns som att klubbar och förbund behöver reda ut tillsammans. Men jag menar, det är klart att vi vill ha en cup och se vad det, alltså potentialen för Svenska cupen och det vi vill ha med den här sammankomsten i en Final Four på sikt, det vill man ju inte missa.
Jag tycker att det har varit en pajasturnering i år av tre anledningar egentligen. Den ena anledningen är precis den som du var inne på, Charlie. Alla de här matcherna som har flyttats fram och tillbaks. Det har varit svårt att få överblick på när matcherna ens ska spelas, om de ska spelas, vem är det som liksom är så här ansvarig för det. Och det där hänger ihop med anledning två som jag tycker gör att det har varit en pajasturnering i år, nämligen det har inte funnits någon bra information. Alltså inte ens deras egen sajt har det gått att läsa när matcherna ska spelas, hur det har gått, någon statistik eller någonting sånt där. Så att även vi som typ driver en handbollspodd och är intresserade och vill snacka upp de här matcherna, inte ens vi har nåtts av informationen om hur det har gått till. Det tycker jag är skitdåligt. Så det är två usla grejer. Och sen den tredje grejen, att de har lagt så mycket matcher på Solid Sport som jag tycker är en usel plattform, om jag ska säga det. Jag fattar att det fanns inget annat att välja mellan. Och då kanske det är det minst dåliga alternativet. Men där kanske ATG själva får fundera på hur de ska göra till nästa år. Ska de bygga någon egen liten plattform? Ska de snacka med någon annan intressant? Eller hur ska de göra?
Borde ju kunna outsourca det till klubbarna. Att klubbarna får sända det i sina egna kanaler, livesändningar på Facebook eller
det är väl typ det som Solid Sport
kunna locka. Jo, men det borde ju kunna locka mer tittare. Det är klart, det kanske Solid Sport blir väl ha deg liksom, men om vi vill nå ut till fler personer.
Ja men det är i alla fall tre usla grejer, men jag tror, och det här vill jag bara ha sagt nu då, eftersom det där var något av en sågning, så tror jag att nästan allt det där är barnsjukdomar, precis som Charlie är inne på. Nästa år när man får Final Fouret, när turneringen har satt sig lite grann, när vi inte får förhoppningsvis då ta i trä och allt sånt där, någon covid som gör att vi måste flytta matcher huller om buller. ATG själva bygger säkert upp sin sajt, får ut information, de kanske till och med anställer någon som skickar ut lite pressmeddelanden. Det kanske finns odds på matcherna, sådana grejer. Och de kanske redan nu då ser över någon rimlig plattform till nästa år. Alltså jag tror på sikt att cupen kan bli
ASG asbra. ATG har ju börjat lite smått. Nu har inte jag tittat på det själv, men de har ju någonting med sagt.
Jag såg ett avsnitt.
ATG-studio. Jag har inte riktigt hängt med på vad det är, men det är väl ATG som står för det, väl?
Ja, så är det. Han snackar mest landslaget där. Säker.
Ja, jag vet. Men jag tänker att det på sikt kan ju vara någonting.
Verkligen.
Som de ser in i det här.
Ja, och om vi ändå då ska försöka dra ihop den här säcken som vi öppnat upp, så grattis till Skuru som ändå är de historiska första mästarna här nu i återkomsten av kuppen. Helt välförtjänt. Och det, med all respekt för Skara, så kände vi ju att när de slog ut Sävehof, den semifinalen skulle ju avgöra vem som blev kuppmästare. Det trodde vi ju hela tiden. Och så blev det ju, det var inget snack. Över två möten också som finalen spelades, så ställade ju Skuru av det tämligen enkelt och välförtjänt. Så att det är ju inget snack. Och nu har de ju då regerande svenska mästare, tog kuppen, och jag skulle vilja säga att de går in i den här vårsäsongen som har smugit igång SOE som knappa favoriter till SM-guldet. Jag vidhåller det alltså.
Ja, för jag tänkte precis säga det, att det imponerar ju ännu mer att visst nu inte bredden i toppen av svensk damhandboll så bred, utan det är ju väldigt mycket Sävehof och Skuru, men att Skuru har lyckats två tävlingar i rad då ta guldet ändå från stora mäktiga Sävehof, så att säga. Nu vann de ju visserligen mot lite som du är inne på, de slog ju Skara i finalen, men det är mellan dem och Sävehof titlarna står de just nu. Och två av de senaste två imponerar verkligen.
Ja, och tre gånger. Ja. Ja, nej, men de har mött Sävehof tre gånger och inte fått stryk den här säsongen. Så att det är ändå liksom, matchen i matchen de emellan är ju också fördelskur just nu.
Ja. Får vi väl bara hoppas att de den här gången nu då lyckas lösa ett upplägg i föreningen och allt vad det är som gör att de faktiskt åker ut och tar sin Europaplats den här gången.
Det tänkte jag på, för jag såg på Sport Nytt då, antar jag, att det blir om Skuru seger och att de därmed har kvalificerat sig för Europacup-spel nästa år. Plus att de fick väl en liten peng, tror jag, typ 100 000. Så det är väl bara investera det i ett par flygbiljetter till chansa nu när det är billigt att det blir
det. Det blir Bratislava.
Ja, 100 000, det går ju till paintball och badtunna. Vad fan, det är, ja, ju, det är, det är ju en god lagfest bara. Men det är ju någonting som du säger, att vad fan, det är, man unnar ju spelarna och man tänker liksom föreningen får försöka lösa det. Jag var ju själv på plats i Partille idag och såg trean, Sävehof. Eller ja, delad fyra, delad tre, hur man nu ser det. Åkte ut i semi och de spelar Champions League idag hemma mot CSKA Moskva. Inte Skuru som vann, inte Hör som var i final, utan det är liksom det är IK Sävehof som alltjämt spelar Champions League liksom. Mm. Det är lite snedvridet med tanke på hur det är de två senaste titlarna som har delats ut och som vi är inne på.
Mm.
Så är det. Har vi några mer godbitar från veckan som vi ska lyfta upp? Jag har en som jag kan ta lite snabbt, så ger jag er tid att tänka också. Jag tror att om Montenegro hade varit lite bättre på sport och varit framme i turneringar lite oftare, gjort bra resultat i OS och sådär, då hade man hört mer om deras nationalsång. Jävla bra krut i grejerna där alltså.
Ah,
det, ja, den är uppe och nosar på franskens och ryssens alltså.
Oj, jösses. Ja, men det ska jag verkligen tänka på.
Den har jag hört a cappella av det montenegrinska landslaget på hovet när det blev svenska ambassadförbundet var arrangör och satte på fel låt i ett EM-kval där, eller VM-kval som Sverige förlorade för massa år sedan.
Aj.
Ja. Känner du då, men det kanske behövde, bra det här
fastnade inte riktigt. Det måste kanske varit melodin som gör det.
Men mycket kan man väl säga om handbollsspelare så, men sätter du ihop random 12 handbollsspelare och låter dem sjunga vilken låt som helst, så tror jag inte det blir så bra.
Nej, kanske inte.
Jag har ingen så god bit från den gångna veckan, och det här kommer ju helt fel med tanke på vad vi är någonstans i programmet nu, men om det här var tänkt att vi skulle snacka upp matchen Norge-Sverige, har vi klart för oss styrkeförhållandena här nu? Ja, Sverige har bättre spelare, men hur tror vi matchen kommer bli? Orkar vi köta mer om det? Vad tror vi kommer bli det jobbiga för Sverige? Vad måste vi hålla koll på? Var kommer vi kunna straffa Norge och så vidare? Han vill säga något om det?
Ja, men det tycker jag vi har 7 minuter i oss att köra.
Ja, vad är det då?
men målvakterna måste ta det, står det bakåt kontra.
Ja,
precis. Stabilt försvar, målvaktsspel, och så kommer iväg andra fasen. Gött, det behövde ju bara 7 sekunder.
Ja.
Josef, så här då. Jag ställer en konkret fråga till dig, så får du ta ställning till den. Var någonstans finns luckorna i Norges försvar? Var finns svagheterna som vi behöver liksom exponera där?
Mm. Ja, intressant. Jag tror att, vilket de efterlyste lite i studion idag också, eller Frändesjö framförallt, att Sverige behöver få lite större spel så att säga. Och med det menar man då väl då kanske lite mer rörelse och lite mer fler spelföljder med längre spel. Så kan vi förklara det som. Nu är det väldigt mycket så här, en passning man och så spelar man därifrån. Och då kan det bli kämpigt mot norsken. Men jag tycker att de stod väldigt bra i mamanspelet idag mot Spanien. Bland annat Vetle Kaga som visserligen till slut fick rött kort. Men där är de skickliga. Man skulle Petter Överby är stora och starka. Inte lika bra i sidled, framförallt inte Petter Överby. Så jag tror att det är det som i anfallsspelet kommer krävas. Sen bakåt. Alltså Oskar Bergendahl kommer inte förlora en enda mamanduell mot de högerhänta spelare, förutom eventuellt Sanders Augusten. Och det är ju som, det är alltid han som oroar. Han är den solklara ledarstjärnan i Norge. Jag tycker att man verkligen ska visa det också. Att det är klart att man ska ha respekt för alla spelare, men att verkligen centrera och koncentrera sitt försvarsspel mot honom. Och det enda som det eventuellt kan skapa är för mycket yta för Maman på våran vänster två gentemot Harald Reinkind, som ju också är väldigt, väldigt skicklig. Så det är väl det, jag tror.
Mm. Naja, det är rimlig och logisk analys, för precis som du säger, Spanien spelar ju inte någonsin det här stora spelet som böljar fram och tillbaka, utan mycket individuellt och hitta små avtal, 2-2, 1-1 och ligga och vända och vrida. Och de gick ju bet fullständigt idag. Norge var ju aggressiva och verkligen, ja, det syntes att det var inte roligt att spela handboll för Spanien. Så att, och det efterlystes ju även i matchen mot Tyskland och har gjort tidigare också för Sverige, det här att ja, men vi spelar lite statiskt och inte så varierat, och att man kanske behöver lägga in de här växelspelen för att sätta en etikett på det då liksom, som symboliserar det här och komma långt över zon och få sidledsförflyttning. Så det är väl inte alls dumt. Jag tror inte att det kommer bli en, eller jag ska inte säga att det inte blir en match där kontringarna avgör, men med tanke på hur det har sett ut så har jag ju svårt att se att det helt plötsligt ska lossna för Sverige och att vi trycker som fasen i våra andra faskontringar. För det var liksom ännu tydligare idag, tycker jag, att det finns liksom många halvchanser att slå en passning. Men både Karlsbogård och Gottfridsson, det spelar liksom ingen roll vem. Den passningen hade de slagit i Egypten, och nu väljer de att inte slå den, utan safea istället. Och jag ser ingen anledning till att de skulle börja slå den mot Norge. Och jag tror heller inte att Norge kommer kunna trycka sönder oss. För vi har visat att vi är jävligt bra i vårt hemlöp. Så att det kommer bli ett ställningskrig i mångt och mycket. Och om det är någonting jag är lite ser som en nyckelposition då, med tanke på hur fint Bergendal har vuxit in i det, och att där kanske är på väg tillbaka, så ser det bra ut, tycker jag, på treorna. Jag tycker våran höger tvåa är vårt största bekymmer hittills. Jag tycker inte Sandell är riktigt, han är inte, om han är fyra plus anfall så är han liksom inte, han är en trea i försvaret, tycker jag. Och inte heller Albin Lagergren är jag så här superimpad av, hans försvarsspel. Så där, och där är det ju ofta Sander vill ju starta därifrån. Så det kommer bli en jävligt viktig position, hur vi löser de första trycken från Norges vänsternie, tror jag.
Bra. Styrkeförhållanden då, vilka vinner?
Sverige,
såklart.
Yes, fan vad gött. Ser fram emot tisdag då,
ja.
Tack som fan till alla som lyssnar. Och tack till er då, pojkar.
Tack till dig.
Tack, vi hörs då.
Yeah. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.